Det är fredagen den 8 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna fredag, då det som vanligt blev dags för redaktionen att försöka summera veckans händelser och skapa mening i samtidens vilt framforsande flod. Med mig för att göra det har jag tre nyplockade blommor ur ledarrabatten, nämligen Maria Eriksson, Carl Sigfrid och Tove Livendal. Varmt välkomna alla tre.
Tack.
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 Som ni hör har vi lite färskt blod i panelen. Jag tänkte kanske vi ska börja med att låta er, Maria och Carl, bara som nykomlingar eller nygamla är ni ju, bara kort presentera lite. Maria, vem är du?
Ja, jag är frilansskribent. Jag har varit på Svenskan i omgångar sedan 2006 var första gången jag jobbade där. Och sen skriver om allt möjligt, bland annat mycket om delningsekonomi. Men allra mest kände jag ju för att jag försökte hyra ut min toalett.
Hur gick det då?
Nej, det gick dåligt. Det är en hemskt dålig affärsidé kan jag säga, om någon vill försöka se på det här. Men, ja. Men däremot så fick det väldigt mycket uppmärksamhet. Bland annat en interpellationsdebatt i riksdagen då min toalett nämndes.
Intressant.
Ja, spännande.
Vilka var för och vilka var emot?
Ja, det var ju moderat riksdagsledamot då, som ställde en fråga till Magdalena Andersson när hon var finansminister och som undrade då, hur ska man beskatta de här tjänsterna om man försöker hyra ut sin toalett. Mm. Och det tog väl ungefär ett par veckor då efter att jag hade börjat att försöka hyra ut den tills frågan dök upp. Så det var ju snabbt jobbat.
Men av alla rum i bostaden tänker jag, kanske inte toaletten det första man tänker på. Jag skulle tänka mig, det är nog det sista rummet jag skulle hyra ut kanske, rent av. Eller?
Ja, jag har inte tänkt så olika rum. Alltså, normalt så brukar jag hyra ut sovrum då.
Ja.
Och källarförråd faktiskt. Ja,
precis, för det kan man ju avstå. Toalett är ju svårare att avstå kanske.
Ja, men alltså, man kan ju dela. Jag använder ju inte toaletten 24/7 liksom.
Nej, okej. Så det var inte den exklusiva rätten till toaletten du hyrde bort?
Ah, du tänker så. Det hade varit intressant. Nej. Utan tanken var att någon skulle kunna komma då, en turist kanske som är i Uppsala och tillfälligt behöver en toalett.
Aha, okej. Då är jag med.
Så kallad delningsekonomi.
Precis. Ja, som sagt, du har ju varit på Svenskan i omgångar sedan lång tid tillbaka, så jag tror säkert lyssnarna har bra koll på dig. Ja, vad tänkte du skriva om i sommar förresten?
Ja, nej men det är ju spännande fortsatt såklart med delningsekonomi och gigekonomi tycker jag. Hur arbetsmarknaden både blir kanske mer flexibel men borde bli det framförallt tycker jag. Men sen har jag ju intresserat mig lite för så här med skolfrågor. Det blir väl så, nu har jag barn själv och då tycker man det är intressant. Vad händer förskola, skola och där jag tycker att det borde finnas större valfrihet. Inte minst hemskolning är väl en fråga som jag tycker är intressant och gärna skulle skriva någonting om.
Mm. Vi får se vad det blir av detta. Carl, du har också sagt ny gammal bekantskap. Kan du bara berätta kort vad du gör annars och vem du är?
Ja, precis. Jag har också varit på ledarsidan så där lite då och då under några års tid. Innan dess så var jag i partipolitiken ganska länge. Det har jag lämnat bakom mig nu. Så nu nöjer jag mig med att tycka till om vad andra gör i politiken. Men annars så doktorerar jag på universitetet nu i statistik.
Mm-hmm, intressant. Det är ju, om man vill peka finger åt en moderat statsminister, är ju en ledarsida ingen dålig plats att vara på, tänker jag.
Nej, precis. Då kan man inte bli anklagad för att skjuta inifrån.
Precis, inga skott kommer inifrån. Tove, hur har du det?
Jo, men jag har det bra, fast det är ju väldigt dramatiska tider vi lever i och det har ju ganska nyligen idag meddelats att Japans tidigare premiärminister Shinzo Abe har skjutits ihjäl. Han blev ju skjuten på ett valmöte, ett litet, han höll ett tal och avled sedan av skadorna. Så det, och här i Sverige har vi haft verkligen också dramatiska dagar, så att det är ju inte någon lugn sommar, vilket man alltid hoppas, och inte för att vi är arbetsskygga utan för att olugna somrar brukar innebära just dåliga nyheter. Och det har vi ju redan fått en rejäl dos av.
Mm. Vi ska snart gå tillbaka till det. Bara en kort sak. Jag tror vi nämnde det här med sommarvikarie tidigare i podden i maj någon gång. Men vilka förutom Carl och Maria är det vi kommer ha in under sommaren? Ja, Jesper har ju redan presenterat sig då, men det är några ytterligare också.
Ja, Jesper har redan presenterat sig. Och sen är det Linnea Dubois som ju har erkänt nu då för tidningsläsarna eftersom hon har skrivit ifrån Almedalen och bevakat tal där.
Just, vi får se om hon dyker upp i podden senare i sommar, vi hoppas. Mm. Hörrni, det är ju fredag, första veckan i juli. Hade det varit som förr hade Almedalsveckan just nu gått in i sin sena och lätt vissnande bakfulla fas. Men nu är ju veckan redan slut eftersom man kör den i dubbeltempo. Jag tänker att vi förstås ska börja där och då också förstås med det fruktansvärda och tragiska som inträffade mitt under veckan, mitt i Visby, när en av de medverkande under veckan, läkaren och psykiatrisamordnaren Inge-Marie Wieselgren, mördades. Ett dåd som jag antar kommer bli det som vi minns från årets vecka, inte talen och seminarierna. Tove, du var på plats i Visby. Hur fick du reda på det? Vad som hade skett?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, jag var ju precis i närheten, liksom väldigt många andra. Det var ju alldeles mitt i veckan som du sa, och jag hade satt 100 meter ifrån Donners plats åt en sen lunch och kom ut därifrån vid 2-tiden, och då var ju precis när allt detta skedde. Så det var stort tumult med utryckningsfordon, och det hade börjat komma information om att det hade hänt detta förfärliga. Mm. Så att det var en surrealistisk upplevelse. Jag hade dessutom mina barn med mig den dagen, vilket gjorde det ännu mer obehagligt, ska jag säga. Mm. Och också när bara så här, små fraktioner av information nådde fram innan man visste mer om vad som hade hänt. Och sen var det också, vi promenerade då Hästgatsbacken upp, och där var också så där när man vet vad som har hänt, och så kan man se på människors ansikten ifall de har fått nyheten eller inte. Och en del är helt bekymmerslösa och ännu ovetskap om vad som har skett. Och det där är också väldigt, det är svårt att förhålla sig till. Man går både och brottas med sina egna känslor, men försöker också liksom ta in vad betyder det, vad är det för någonting. Och så det var en chockerande händelse, och sen just att det hände under den här veckan, som ju, där jag då bara några timmar tidigare hade suttit 100 meter åt en annan riktning och talat med Magnus Ranstorp om, och just där vi hade just pratat om det här exceptionella som Almedalsveckan utgör, och att det är den här öppna mötesplatsen som ju fler än vi då har funderat på, att det här är ju väldigt sårbart också. Det är en styrka i öppenheten, men den är ju också sårbar.
Mm. Just det. Gärningsmannen kunde då gripas på platsen. En person då som har en bakgrund i Nordiska motståndsrörelsen, en nazistisk organisation. Och det har ju då skapats en diskussion kring detta förstås efteråt. Tove, du skrev ju också om just reaktionerna efteråt och den diskussion som följer och så. Vad finns det att säga om det? Hur går dina tankar där?
Ja, mitt budskap är ju att det är väldigt svårt att ha tvärsäkra svar nu, och det är ju vad jag avråder ifrån att man driver. Det finns ju många som på basis av den information vi har nu drar väldigt snabba slutsatser. Och min poäng är ju att väldigt mycket av det som sägs, det vill säga gamla käpphästar som tas fram och luftas och rids runt på ett varv, de kan ha full legitimitet även om de inte förklaras av just det här mordet. Därför att det har också framkommit att den här personen tros lida av psykisk ohälsa och har haft just den här personen som måltavla, som ju inte har egentligen då, det finns liksom inga ariska dimensioner i den här frågan. Och sen så finns det naturligtvis, men så här, man kan, det undantar ju inte det faktum att det är ett stort problem och ett hot ifrån nazismen, men det är liksom, jag tror att det rekommendationen är just att ta det lite lugnt med de här tvärsäkra analyserna innan vi vet mer och innan vi har fått mer information om hur den här gärningsmannens idévärld ser ut.
Du skriver också, nu citerar jag dig, nu är det tid att lyssna och prata, inte agitera. Vem är det som har agiterat, tänker du?
Ja, det är ju, jag gillar ju egentligen inte att peka ut namn, men det, utan det kan man kan surfa runt lite grann och så kan man se dels vilka som har fått uppdatera sina texter i takt med att ny information har framkommit. Och det är ju, så får man ju göra. Det har ju hänt oss också, men kanske inte att man då har ställt i dag en helt tvärsäker tes som man sen får göra om när det framkommer nya information. Och sen finns ju då den här liksom, det här med att det är en person som då har nazistisk koppling, en koppling till nazistiska miljön och har varit verksam på olika sätt. Det är ju, ja, det är allvarligt att säga att personer engagerar sig i det, men återigen, det är inte säkert att just det förklarar det här mordet. Och det är väl den sortens tvärsäkra detektiva analyser som jag tycker blir, ja, det offentliga samtalet, när det blir för mycket av det så känns det inte särskilt begåvat eller vuxet. Och samtidigt förstår jag ju det, alla är ju upprivna över det som har skett. Så det är väl mänskligt, men det är likväl, tror jag, tid att vila lite innan man uttalar sig så bestämt.
Vad tänker ni andra? Maria, det som Tove säger här, att ett sånt här då ofta det blir ett argument, eller det förvandlas till att liksom stärka argument. Samtidigt så är det naturligtvis legitimt att, ja, man hämtar ju sina argument från verkligheten, och då blir ju ett mord en del av den verkligheten. Vad tänker du om det som Tove beskriver kring hur diskussionen snabbt riskerar att hamna i, ja, det hon kallar agitation?
Nej, men det är väl lite som Tove är inne på med käpphästar, att det är ju lätt att man argumenterar utifrån det man i vanliga fall brukar hävda, och så använder man det här som ett sätt att stryka under sin tidigare poäng. Liksom. Och det är som du säger, visst, det är en del av verkligheten, men det kan ju kännas lite snaskigt också ibland, kanske, när man använder sig av liksom, såna här händelser. Jag vet inte.
Risken som jag tänker också, det, om det är så att man så att säga använder verkligheten för att argumentera, då finns det också risk att man kanske börjar betrakta verkligheten och tolka verkligheten utifrån ens åsikter, och då, ja, så blir det tolkningsraster så att säga, som så småningom gör att vi helt enkelt inte delar samma verklighetsbild, vilket för sig är väl en del av politiken, men ja, det kan väl i sig bli bekymmersamt, tänker jag. Karlsson, ja, förlåt, Maria.
Jag vill inte alltid det, att vi tolkar verkligheten utifrån våra värderingar och idéer och sådär.
Så är det förstås. Men det kan förstås gå olika långt, tänker jag, i vilken grad man är överens om grundläggande fakta. Karl, får du här någon tankar hos dig?
Jag tycker det ligger mycket i det som jag redan sagt. Så här, att det är väldigt vanligt att man i politiken, man börjar i slutsatserna och sen så försöker man att, så att säga, tolka in i verkligheten eller tolka ur verkligheten de fakta som stödjer det. Och det är något som går av bara farten. Och det kanske man ska vara lite extra försiktig med när det händer en sån här sak. Och som sagt, inte vara för snabbt ute, utan kanske låta verkligheten, så att säga, tala först och slutsatserna komma sen.
Mm. Ni vet ju vad våra kritiker tänker när de hör det här, och säger nu har Svenska Dagbladets ledarredaktion jättesvårt att fastslå att det här var ett nazistdåd utfört av en nazist, och vi vet ju hur den nazistiska vålds- och hotmiljön ser ut. Hade det varit någon annan grupp som hade varit bakom, då hade de varit mycket, mycket snabbare på hanarna. Det är bara när det, så att säga, inte stämmer deras egen analys, det är då man ska avvakta och vänta. Tove, tror inte många tänker så ifall när de hör oss nu?
Det får stå för dem i så fall. Jag tycker vi försöker ha den här eftertänksamheten nästan oavsett vad det gäller, därför att det räddar en också från att framstå som dum i efterhand. Mm. Jag tycker inte vi har varit negligenta inför det hotet. Jag tror att vi har ju ganska länge också på ledarsidan uttryckt synpunkten att NMR borde terroristklassas. Mm. Och det finns naturligtvis olika aspekter på det, men eftersom man då ändå ägnar sig åt verksamhet som kan ses som förberedelse för väpnade militanta aktioner så finns det skäl för att se över det. Och det skulle naturligtvis kanske möjligen då leda till en annan typ av bevakning på människor som hade koppling till det. Nu tror jag att det finns ganska många av de personer som uppfattar är aktiva i de här miljöerna. De finns på radarn redan och är bevakade. Och i det här fallet så av det som har framkommit hittills så är det ju här då kanske en person som inte har varit aktiv under de senaste åren. Mm. Och det är väl just den här också tvärsäkerheten när alla då tar upp sina färdiga förslag och som var inne på försöker trycka in det här för att det ska passa det. Så när vi pratar om vad man kan dra för slutsatser och vad det här ska leda till, det är då det blir svårare. Och jag är inte säker då på att det här dådet kommer att göra det enkelt för oss att hitta just den där svaret som säger att det här hade kunnat gå att förhindra om. I så fall så är det kanske det som är just Ing-Marie Wieselgrens profession, nämligen den, liksom hur man jobbar med människor som lider av psykisk ohälsa. Det är kanske där svaret finns, och det är ju som alla vet komplext, långsiktigt och verkligen mycket enklare sagt än gjort. Hon har jobbat med det i 40 år så att och fortfarande så finns mycket kvar. Men en av de frågor som har kommit, som jag har sett, och det är liksom, hur kan en person som har en bakgrund i NMR gå runt med en kniv i Almedalen? Och svaret på det, den frågan är ju att vi har inte varit beredda att säga att 40 000 besökare ska kroppsvisiteras, man ska slå järnmurar runt, ja nu finns det ju en mur förvisso runt Visby, men att man så att säga ska befästa den med väktare och liksom ha inpassering. Och det är liksom när man följer de här snabba tweetsen tillbaka och försöker fundera på hur skulle det se ut? Hade det gått att förhindra någon då? Och det, än så länge så har vi ju inte svar på det. Det kanske framkommer att någon har haft personen på raden och sådär. Men jag tycker man ska vara lite försiktig därför att jag tror inte att det är önskvärt att vi tänker oss att vi gör det här till ett slutet event. Då har på något sätt hela den här idén om öppenheten förlorat. Sen tror jag ju att det kommer att leda till att det stationeras ut fler civila poliser nästa år. Det har redan varit fler i år än tidigare vad jag har förstått. Och jag kan också tänka mig, efter att ha hört med lite experter som kan det här, att det kan komma mer kanske punktmarkeringar mot vissa individer. Men även om man hade haft de åtgärderna på plats i år så är det inte säkert att det här hade gått att förhindra.
Nej, precis. Och för det som ska till då är ju ett skalskydd där man helt enkelt gör som du säger, att man spärrar av och har metalldetektorer. Som man exempelvis har gjort i Sveriges riksdag. Det var ju inte så många år sedan som man kunde gå rakt in där bland tjänstemän och politiker utan koll. Idag så måste man ju både legitimera sig och röntga eventuellt bagage och hälla ut vatten eller vad det är. Så det är som en flygplatskontroll. Ja, har vår öppenhet blivit mindre av det? Ja, det får man ju säga. Men andra sen har ju bedömts som nödvändigt att göra så också. Så det kanske den vägen Almedalen går också, vi får se. Jag tänker vi gör så här att i och med att vi inte vet så mycket mer om händelsen så lider vi Toves kloka råd att vi inte rastar fler käpphästar kanske, utan ja, vi får återkomma kanske när vi vet mer och så går vi vidare. Vad tror ni om det?
Låter bra.
Så gör vi. Almedalsveckan annars, Tove, du har plats. Kom igång efter 2 år som har varit pandemistängda. Var den som förr?
Den var inte som förr, den var bättre skulle jag säga. Nu har jag är en sån här riktig Almedalsräv. Jag tror jag var på mitt första Almedalsvecka 99 eller 2000 och har med några få undantag ändå bevisat varje sedan dess. Mm. Och har ju varit med om den här förundrade, man stått varje år och sagt nu kan det inte bli större, och så har det blivit ännu större året därpå i termer av fler besökare, fler evenemang och sådär. Och de senaste gångerna innan pandemin, då kändes det som det verkligen var, det var så där, ni vet när man har ätit alldeles för mycket. Mm. Man blir liksom däst, det känns liksom inte bra. Och det är liksom för stort, för opersonligt på något sätt. Så det som hände i år var ju att det var mycket för mycket mindre av allt. Det var för stora montrar och tält, det var färre besökare, det var färre seminarier, men det jag tyckte kom fram var ju en större intimitet och liksom man kände att nu är folk här och de kan ta sig tid att titta, se varandra, stanna till och prata. Folk kastade inte på i lika hög takt, så att jag tyckte att det var ett lyft.
Precis. Och ska vi säga som det, Tore, alltså vi då som tillhör politikens terränger i krets och varit med länge, vi har ju känt oss lite, tycker jag till mans, lite bestulna på den här veckan när liksom det blev allmän näringslivsmässa. Alltså det var ju vår, så här, vi är töntiga och vi är nördiga och sådär, men det här var ändå vår vecka då vi fick stå i solen, men till och med det skulle liksom det fina folket ta ifrån oss, ordna massa fester och ha fina montrar och allt sådär. Så det är liksom det här politiknörderiet som kännetecknade Almedalsveckan under 00-talet var ju borta i alla fall. Det upplevde jag i alla fall senaste gången jag besökte 2019. Det hade ju blivit något allmänt spektakel. Så det, ja, för alltså, mig låter lite hoppingivande det du säger.
Ja, fast jag är, där skulle jag säga att jag är i kluven, för att jag tycker att det är så här, när jag ser så här, näringslivsprofiler som verkar mer intresserade av just drinken och krogen, då tänker jag, ja, det här blir bara en plattform att göra det. Det blir liksom inte därför det där. Men däremot så tycker jag att det, tack vare att näringslivet kom dit, också tillfördes jättemycket bra kvalitet på en hel del seminarier. Det var liksom, det blev fler perspektiv. Så att jag har ju varit positiv till att både, ja, civilsamhället har ju varit där, men det har också kommit fler aktörer, men också att näringslivet känner att det här är också vår arena. De är ju en del av demokratin, så att jag har varit positiv till närvaron. Men sen är det klart att just det här att ibland så känns det att närvaron är lite krystad, att man kanske istället skulle ha sagt på kommunikationsavdelningen, men vet ni, vi behöver inte ha någon monter, vi kan bara åka dit och ta del av allting som är där, och det är gott nog. Det är vad jag tror att många har gjort nu, att man har sett över också, därför att kostnaderna för det här har ju rakat iväg på sina håll. Det är ju många som har svurit över vad upplevda ockerpriser, både från Region Gotland och från privata näringsidkare eller gotlänningar. Det har ju, marknadspriset för olika saker den här veckan har ju skjutit i höjden, och det har nog gjort att många också nu tog tillfället i akt att verkligen se över vad får vi för return on investment, som det heter.
Vad fan får jag för pengarna?
Ja, uttryckt på bättre svenska.
Maria, du har ju skrivit en del om Almedalstalen och också följt veckan på, så att säga, i nyhetsströmmen. Vad tar du med dig från den här veckan?
Jag har faktiskt inte följt veckan så där mycket, för att jag tycker ändå att behållningen brukar vara de här samtalen som liksom sker när man går runt där i Visby, och det är ju tråkigt för alla som inte får vara med på det då. Men annars så är det klart att det är jättemånga intressanta seminarier, men de känns ju ofta som att de skulle inte behöva vara just Visby. De kan ju hållas online eller i Stockholm eller var som helst, men så där får jag liksom, ja, jag vet inte. Men jag har ju lyssnat på en del tal då istället, och för de liksom folk i gemen så är det väl ändå de politiska talen som är Almedalsveckan. Ja, jag lyssnar på Jimmy Åkesson bland annat, och jag tycker ju ofta att politiker idag då målar upp en sådär otroligt mörk bild av det svenska samhället. Och det är klart att det blev ju lite konstigt kanske och sen kommentera det, och sen precis när det då händer det här mordet som vi just pratade om. För att då kan man ju tänka att då får man lite vatten på sin kvarn då, de som menar att Sverige är otryggt och så. Även om det är kanske en annan typ av motivbild här. Men jag tycker liksom man måste ju ändå kunna hålla lite två tankar i huvudet samtidigt. Att det är klart att det finns allvarliga problem med kriminalitet och skjutningar och vad det kan vara, men när det liksom låter som att det här är hela Sverige liksom, det blir liksom som att det är det enda perspektivet som kommer fram, och då tror jag att det blir en missvisande bild ändå. Mm. Men det är klart, det är svårt för, eller svårt, men jag förstår ju att liksom politiker i olika färger vill få fram en dyster bild för att sen kunna lova att man ska lösa problemen.
Carl, du då, du som också har lyssnat på lite tal och skrivit om dem, vad är dina tankar om från veckans politik?
Jag tänker att det tal som jag nog minns bäst, trots att det var det första talet, det var ju Magdalena Anderssons tal här. Det var en sån väldigt tydlig omsvängning, inte av politiken men av retoriken, hur de uttrycker sig och vem de vänder sig till. Alltså det var ju inte alls det här mångfald, öppenhet och så vidare som man brukade höra från Stefan Löfven, utan det var mycket ordning och reda. Det var väldigt mycket Sverige och Sverige var bättre för det temat. Det påminner mycket om det här talet som Ebba Busch höll för ett antal år sedan, som blev uppmärksammat för att det framstod som så väldigt patriotiskt. Så att de har verkligen, ja, nej, det är verkligen skillnad mellan Magdalena Andersson och hennes företrädare Markman. Jag tror man kommer se det både på sakpolitiken och retoriken framöver.
Mycket intressant. Tove, har du lyssnat på tal mellan rosévinslinkarna?
Det var inga rosévinslinkar för mig, men jag lyssnade lite grann och lite efterhand, men sen hade jag ju vi hade lite fördelat arbetet den här veckan, så att det var minst på min lott att lyssna på talen. Men nej, de var ju, det är ju valrörelse, det är väldigt tydligt. Och det var ju inga liksom stora nya nyheter. Det var liksom, hur äggar man sina egna? Det är det man håller ju tal för sina egna som har kommit dit och för att få känslan av jubel och klang. Sen blev det ju så att Centerpartiet och Miljöpartiet, de dämpades ju. De fick ju skriva om sina tal på grund av den här tragiska händelsen. Och det märktes ju, för annars skulle man ha tänkt sig att de båda har behov av att bli ännu mer, vad ska jag säga, konfrontatoriska och liksom måla upp tydliga konfliktlinjer än vad jag tror att de kände att de kunde göra i det där läget.
Mm. De behöver elda massorna, helt enkelt.
Ja, det behöver
jag. Jag använder ett av mina favorituttryck.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En annan kommentar man kan ha, det är väl att det nya formatet här, även om det var trivsamt för dem som var där, och jag hörde väldigt många som också uppskattande gick och kände att det här var bra, det var trevligt och det var en fin stämning och sådär. Så var det bra för dem som var där, men jag tror att det nya formatet är också väldigt behagligt för oss som varit vana att gå där och dra i 8 dagar och sen liksom lätt hålögda från den fjärde dagen och framåt. Men jag tror att det var sämre för näringen på Gotland. Mm. Därför att när det har varit en hel vecka, då har ju också många tagit sig möjligheten att kanske åka ut och utflykta ett par dagar och sådär. Man flyr Visby för att ta del av annat som finns på Gotland, och det har man, tror jag, mindre utsträckning gjort nu. Jag har hört det från näringsidkare utanför Visby att de har inte alls haft de besök som de har räknat med, så att jag tror att det har blivit mer in and out snarare än att man kunnat ta del av hela Gotland. Så det blir väl något att fundera på, och jag har också förstått att arrangörerna håller på att just fundera över olika koncept och om man ska lägga veckan på andra dagar eller annan tid i sommaren så där. Så vi får väl se vad det blir.
Vi får se hur det blir. Det blir spännande i alla fall. Jag tänkte vi ska gå vidare och lägga årets Almedalsvecka till handlingarna. Jag tänkte vända mig till dig, Carl. Jag vet att du har funderat lite kring det här med partier och väljare. Det har varit mycket prat om att man ska låna ut sina röster till höger och vänster. Och vilka väljare det är som de olika partierna riktar in sig på, det skiljer sig. I stort, vad är det du tänker kring detta?
Ja, alltså dels man kommer tillbaka till Magdalena Anderssons tal igen, så verkar det som att hon har identifierat någon slags grupp av traditionella socialdemokrater där som hon måste anstränga sig extra för att behålla. De här som kanske inte är så ideologiskt intresserade nödvändigtvis, utan mest kanske intresserade av bra löner och att tågen ska gå tid och så vidare. Och som tycker att saker och ting blir lite kaosartade när man läser i medierna om skjutningar, kaos på Arlanda och så vidare. Och det är ju just den gruppen också som då Ulf Kristersson vill låna. Och jag antar att syftet med det här, det är väl att han inser att de kommer ju alltid att identifiera sig som socialdemokrater i någon mening. Alltså de kommer inte se sig själva som moderater, men de kanske kan se att här och nu finns det stora problem. Och om vi lånar ut vår röst under den här mandatperioden så kan vi lösa det. Sen kan de så att säga, gå tillbaka till den vanliga lunken. Jag tror att det är någon sån tanke som ligger bakom där. Och det har ju uppenbarligen då socialdemokraterna också då reagerat på och försöker att hålla hårt i dem. Så det verkar, så där tycks det finnas en dragkamp där båda sidorna är överens om vilka är de här lättrörliga väljarna som kan hamna på andra sida. Sen finns det ju en likadan dragkamp också nu när Liberalerna har återupplivats.
Tidigare så har ju då de här swing voters och marginalväljarna som man vill ta över identifierats ju tidigare ofta som lättrörliga storstadsväljare med tämligen progressiva mittenvärderingar. Men nu är det alltså en grupp snarare mer traditionella socialdemokrater som är den gruppen som båda blocken ser som liksom som nyckeln till seger. Förstår jag det rätt då?
Ja, jo, men det kan vara så att pendeln har svängt och att det faktiskt beror på just det du nämner, att det har varit så stort fokus på storstadsväljare och alla vill vinna unga storstadsväljare, och då så har man då kanske negligerat folk på landsbygden och i småstäder, och så nu så svänger åt andra hållet när alla då samtidigt får den här insikten, eller åtminstone har den teorin, och så går alla åt det hållet istället. Det kan nog vara lite av det vi ser.
Och så nämnde du också liberala väljare, att det finns en kamp kring dessa.
Ja, exakt. För där har ju nu när partiet Liberalerna har ju så här, varit borta från matchen ett tag nu, och Centerpartiet har ju varit ganska ensamma om de här liberalerna. När jag säger liberaler så menar jag då kanske de som är mer åt det socialliberala hållet. Nu blir det ju plötsligt en match om dem också, där de då får göra ett val som kanske inte är något kul val för dem, utan det handlar mer om ett val mellan vad som är minst illa. Där det ena då alternativet är att ha en rödgrön regering, vilket ju inte liberaler brukar uppskatta, men då så finns det andra alternativet då som är att en borgerlig regering skulle vara beroende av Sverigedemokraterna. Så att där har ju de ett sånt val som de väl kanske själva då ser lite som pest eller kolera. Och då får ju Liberalerna och Centerpartiet respektive försöka övertyga folk om att de ändå kan hantera sina samarbetspartners och bedriva en liberal politik i den miljön.
Mycket intressant. Vågar du på någon spekulation i var det kommer landa, båda de här kamperna om dels traditionella väljare och dels liberala väljare?
Jag tror att om man kollar på de liberala väljarna så kan det nog finnas en viss överströmning till liberalerna nu, i och med att om inte Liberalerna hade varit ett alternativ, ja, då hade alternativet varit att man kunde gå till Moderaterna, det är ett lite längre steg. Man kunde gå till Kristdemokraterna, det är ett väldigt långt steg för de som ser sig som socialliberal. Och Sverigedemokraterna är ju inte ett alternativ i de sammanhangen. Så på det sättet så har ju åtminstone borgerligheten ökat sina chanser då att kanske vinna en del sympatier över från Centerpartiet och därmed då från den rödgröna gruppen. Samtidigt så har ju Centerpartiet ganska länge nu haft det som sin profilfråga att de ska vara det parti som är mest kritiskt mot Sverigedemokraterna och som står längst därifrån. Så det kan ju vara så att de väljare de har faktiskt ganska hårt förankrade i det. Så det kan ju bli tufft. I så fall kan det ju snarare bli så kanske att Liberalerna får sina väljare från Moderaterna i första hand och att det då inte påverkar så mycket i regeringsfrågan.
Mycket intressant, Carl. Vad tänker ni andra? Maria, vad säger du om Carls analyser? Två väljarstrider som står just nu. Har han rätt?
Ja, men den här kampen om de liksom mer traditionella väljarna tycker man såg tydligt såklart i Jimmy Åkessons tal, och det är inte förvånande med Sverigedemokraterna, men också Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, när hon pratade så var det ju verkligen alltså traditionella S-väljare, och hon pratade ju liksom om facket och tung industri och sånt där, va? Så att det var ju, annars kan ju Vänsterpartiet ibland vara ett mer livsstilsliberalt parti, eller i alla fall har sådana väljare och trycker hårt på feminism och så. Men det var ju inte alls vad som framkom i det här talet. Så det var väl tydligt att de också försöker vinna över från Socialdemokraterna, kanske framförallt då mer traditionella väljare.
Mm. Tove, vad säger du?
Jag tycker att det är intressant att få veta så småningom, det vet vi inte heller ändå, men i vilken mån väljarna blir mer eller mindre rörliga, för de har ju blivit allt mer rörliga. Och det är väl också det som gör att det är så, vi vet att det går inte att säga nu hur det ska gå, eftersom det händer ganska mycket och de här rörelserna i slutet av valrörelsen brukar vara ganska stora. Så att, nej, jag vet inte, jag har nog ingenting just nu att tillägga annat än att en förhoppning, för det är liksom där som, eftersom Maria Ludvigsson inte är med i panelen idag, så tar jag hennes roll. Hon brukar säga, fråga mig inte hur jag tror att det ska gå, utan hur jag vill att det ska bli. Och min önskan här är ju att vi, alltså den här jakten på väljare som nu sker, inte, att man inte är beredd att sälja ut så mycket. Alltså det är, jag tror att det långsiktigt är förödande för tilltron till politiken när partierna blir matchen för alles.
Vi får väl säga som vi brukar göra, i alla fall sedan den här socialliberala folkpartisten tog över redaktörskapet. Vi får väl se hur det går. Allt är inte svart eller vitt. Men vi tar och går vidare. Tänkte vända mig till dig, Maria. När jag frågade dig om vad saker du går kring och funderar på, så var det så att du hade hört ett sommarprat från veckan som du hade fastnat lite för en sak där. Berätta.
Jo, precis. Jag lyssnade på Sverker Sörlins sommarprat som var intressant i stort. Men han är ju professor i miljöhistoria bland annat. Och jag fastnade för en passage där han säger ungefär så här, att historiker, de ska hålla ordning på vårt kollektiva minne. Om inte historiker fanns, då skulle man kunna säga vad som helst och ingen skulle veta om det var sant. Och sen så sa han också att vad ett folk tillsammans vet, det är inte en slump, utan Putin bestämmer vad ryssarna vet, och i USA så är det Hollywood och Fox News som bestämmer. Och det där tycker jag är ju jätteintressant och viktigt, så här att, alltså jag tolkar det ungefär så här, att den som har makten är den som skriver historia, segraren skriver historia, säger man ibland. Det är, så är vi kanske vana att tänka till exempel i Ryssland då, eller tidigare Sovjetunionen, man tänker på propaganda och makthavare som försöker få ut sin bild. Men även i liksom demokratier som Sverige och USA då, så tror jag att det är viktigt att vara medveten om det här, att liksom vilka perspektiv som kommer fram inom till exempel historia. Det är inte helt neutralt, eller man ska säga. Det är, och då menar jag inte bara att det liksom skulle vara någon form av lögner eller sådär, utan framförallt kanske vilka perspektiv man väljer att titta på. Jag tänker på att Sverker Sörlin, han är ju då som sagt professor i just miljöhistoria. Det är ju ett ämne som inte har funnits alltid vid svenska lärosäten. Utan jag menar, idag så är liksom klimat- och miljöfrågor står högst på agendan, och då är det naturligt att det forskas kring det till exempel. Men det är ju ett tydligt, vad ska man säga, val som delvis har politisk bakgrund också. De svenska lärosätena är ju, forskningen är ju till stor del statligt finansierad via Vetenskapsrådet och så vidare. Så jag tycker att han liksom pekar på någonting väldigt viktigt här.
Vem är det som bestämmer över vårt kollektiva minne? Vem bestämmer över det vi minns?
Ja, det är en bra fråga, och jag menar, det jag var inne på är ju en sak då. Så vem är det som finansierar till exempel forskning eller så här, skolor? Vad skrivs i skolböcker och sådär? Så att det är klart att det hänger delvis ihop med finansiering som till stor del är statlig i Sverige. Men jag tror också så här att det finns ju lite utrymme för kanske fler alternativa perspektiv idag, på gott och på ont. Ibland så pratas ju om liksom filterbubblor, en del som liksom fastnar i sin egen i en värld där ens föreställningar inte utmanas. Så det kan ju vara ett problem om man inte kan kommunicera med andra som har en annan uppfattning. Men om man ska liksom se någonting positivt i det här, så är det väl ändå att vi också kanske lite går ifrån någon form av hegemoni där det har liksom funnits ett dominerande perspektiv, om det handlar om historieskrivning eller verklighetsbilden, tror jag.
Men brukar inte folk varna för det, att var och en får sin egen verklighet, sin egen historia, därmed att det finns alternativa fakta vid sidan av dem, att det finns något farligt med det också samtidigt? Vad tänker du om det?
Jo visst, alltså det kan ju vara problematiskt, tror jag, och jag kan ju verkligen rekommendera en bok som har skrivits av Peter Pomerantsev, som är brittisk journalist men född i Sovjetunionen, och han har skrivit en bok som heter Nothing is true and everything is possible, där han pekar på just de problemen i till exempel då Ryssland, där det finns mycket propaganda och till slut så liksom har många ryska medborgare det att liksom ingenting är sant, vi kan inte lita på någonting, så vad som helst kan vara möjligt. Och det är ju såklart en möjlig konsekvens då, att folk blir helt uppgivna. Det är ingen idé att ens försöka ta reda på sanningen, så att säga. Mm. Så visst finns det risker med det där, men om man skulle ändå försöka göra någonting positivt av det, så är det väl då att säga att ja, men även liksom maktens perspektiv måste kunna utmanas. Sen får man väl liksom se till att ta vara på den möjligheten då. Det kanske är upp till oss alla på något sätt.
Mm. Vi som opinionsjournalister, vi är ju en liten del i alla fall, det här är att bygga ett kollektivt minne. Jag menar, det vi skriver blir tillägg som någon så småningom kanske om 5 år kollar, 10 år, hur tänkte man om den och den frågan då? Så går man tillbaka och läser Maria Eriksson, så du är ju själv en del i att skapa ett kollektivt minne. Har du några reflektioner kring det?
Ja, men förhoppningsvis så kan jag ju då bidra med något perspektiv som inte alla andra gör, utan det är väl det positiva i sådana fall, om det kan bli olika pusselbitar som kan bidra med olika bilder, så att säga. Mm. Jag tänkte också på det här med när man försöker liksom sortera ut då, ur historien. Det är ju ganska mycket diskussion om det då, olika konstverk som man ska ta bort för att de inte passar in i dagens värderingar, eller man ska redigera böcker och sånt där, och det är klart att det är ju också problematiskt då när man försöker ta bort någonting som faktiskt är en del av historien och som det vore bättre att förhålla sig till istället för att bara sudda ut liksom. Men återigen, om vi liksom ska göra någonting positivt av det här, så är det väl möjligen då att ta upp en diskussion om att jo, men det är ju ändå så att vi har olika värderingar i olika tider, och det behöver man ju vara medveten om, att vi alla liksom kanske är en del av tidsandan, och att det är någon som bestämmer vilka motiv som, vilka tavlor som ska sitta i riksdagen eller vad det nu kan vara. Att ändå föra en diskussion kring det tycker jag skulle vara viktigt. Mm.
Tove, vad tänker du? Historieskrivningen, det är ju en delvis en politisk verksamhet som man ägnar sig åt, att man omtolkar det förflutna för att det bättre ska passa ens världsbild här idag och även påverka framtiden. Som opinionsjournalister så deltar vi väl i den processen också, eller tänker du?
Ja, vi deltar och är medskapare, men behöver ju också, tycker jag då, ha den här oppositionella blicken, eller kritiska blicken, för att se när, ha diskussionen i realtid om vad det är som för sig går när historieskrivning görs. Och inte minst när vi pratade om det här med nationalromantiken och nationalismen, så att synen på den egna landet till exempel och nationen, det är ju ständigt föremål för en politisk omtolkning. Vad är vi? Var kommer vi ifrån? Och där har ju det finns en historieskrivning som varit väldigt populär under lång, lång tid för partier från alla schatteringar. Det är ju liksom att tala om att man startar Sverige när det var liksom armt och fattigt. Och sen talar man om den här fantastiska tillväxten, hur vi arbetade oss till modernisering och jämlikhet och jämställdhet, allt detta. Men vi börjar liksom där, vi börjar inte i stormaktstiden, för det passar liksom inte ihop med den berättelse vi vill ge. Och den sortens utsnitt ur historien och det sättet att lägga till rätta en bild som passar ens egna syften, det gör ju alla, men jag tror att där har ju vi som i den roll vi har. Vi har ett extra ansvar att vara vaksamma inför det och kanske förklara vad det är som sker när det sker, så att vi på det sättet kan hjälpa medborgarna att se det som sägs från olika håll.
Mm. Just det. Har ni tänkt på en sak? P1 Dokumentär har ju snart gjort ett ämne eller ett program om varenda nyhetshändelse från efter 1970 skulle jag säga. Och har ju jättehöga tittarsiffror. Eller lyssnarsiffror. Tänk vilken viktig del av historieskrivningen. För att då blir man intresserad av ett ämne. Det första go-to-stället är ju ofta att lyssna på en P1 Dokumentär om saken. Och den ger ju ofta, verkar ju ofta vara ganska komplett. Och här får man hela historien och sen kommer man omkring och tror att ja, men då har man koll på det liksom. Jag undrar hur många svenskar som har hämtat sin syn på liksom samtiden från P1 Dokumentär. Och jag lägger ingen värdering i det, men jag bara undrar, har ni reflekterat över det? Att vilken roll media verkligen kan spela då för väldigt, väldigt många människor?
Jo, men det gör den ju, men så är det ju också med enskilda röster. Det kan ju vara ledarskribenter likväl som politiska journalister eller andra kommentatorer. Det kan ju få enormt i kraft av att de är uppskattade och sådär, så blir ju deras sätt att förhålla sig till historien väldigt, kan få väldigt stort genomslag. Mm. Och jag vet ju när jag själv har suttit då för många år sedan, men när jag var partiaktiv, så kunde man ju faktiskt då som sådan ibland ägna lite tid åt att försöka ibland ändå kontakta någon politisk journalist som man tyckte att det här har du fått helt om bakfoten. Du har köpt bara den ena sidans story och det blir problematiskt av förståelsen för det här partiet och vad det handlar om, eller också då för historieskrivningen och vad som hänt. Så att där finns ju alltid en enorm makt hos de personer som har inflytande.
Mm. Men och jag tänker på en sak också där. Jag har inte lyssnat på alla P1-dokumentärer, så jag kan inte uttala mig om dem. Men jag tycker, lite som jag var inne på förr, att för det är lätt att säga så här, jaha, men är det här en rättvisande bild eller inte? Och det är ju en sak. Men en annan sak är också så här, vad är det som tas med eller inte? Alltså vilka perspektiv får vara med eller inte? Och det tycker jag är någonting som man väldigt ofta glömmer bort. Inte bara när det gäller historieskrivning, utan annat också, att så här, ja, vilka ämnen tar man upp, vilka händelser tar man upp och så vidare, och det säger kanske också väldigt mycket om vilken syn man har på världen och så, och så ofta kan det liksom, det kan vara där tror jag man missar om man vill få en mer liksom helhetsbild, ofta att det kan bli handla mer om urvalet så att säga än vad som faktiskt sägs, tror jag.
Mm. Ja, och det är därför det är så bra tycker jag att när det då ifrån historikers sida kommer fram att man skriver fler historier om en stormaktstiden, så beskriver man då kanske inte bara det som hände i den politiska makten och hur liksom olika aktörer där spelade mot varandra och huvudpersonerna som då oftare var män än kvinnor, utan att du också kompletterar det så här, men vad hände i byarna, vad hände i städerna, vad hände i familjen, vad hände liksom med så produktionssätten, vilken roll hade kvinnorna, allt detta blir ju då, som jag tror någon använde uttrycket tidigare, pusselbitar för förståelsen. Och det står inte motsats till det vi känner tidigare, utan det gör bara bilden mer levande. Så jag tror att det där är ju, det ska vi bara uppmuntra att det kommer fler. Men just det där, när det då tippar över att man säger att nu är det dags att ta bort det här. Nu ska vi inte ha några män, eller nu ska vi, då gör man ju så bara idiot.
Mm. Jag skulle säga så att just historikerna, det är ju en grupp som har, de är förstås väl medvetna om det här problemet och de har ju utvecklat utmärkta verktyg för när det handlar om källvärdering och hur man ska bedöma det förflutna. Hörrni, vi ska gå vidare och då tänker jag att vi ska gå vidare till det som är mitt favoritmoment, som Christian Luuk brukar säga om det som alltid är det tråkigaste momentet på spåret. Men så är det inte här, utan det är verkligen ett roligt moment som heter Svar direkt. Och det går till så att jag plockar fram några nyligen lagda förslag eller andra typer av händelser som jag ber redaktionen recensera genom att helt enkelt ge svar direkt. Karl och Maria, ni har inte varit med tidigare, men jag kan ge ett exempel då. Vi tar liksom det helt hypotetiska exemplet att Magdalena Andersson, statsminister i veckan, skulle lagt ett förslag på att asylsökande som ska utvisas ska låsas in i speciella centra i närheten av flygplatser. Då ska vi då säga, om vi tycker om denna idé, att så att säga, koncentrera förvaringen av människor. Nu är exemplet helt hypotetiskt, förstår ni. Hade regeringen lagt ett sådant förslag så hade vi givetvis hört avgrundsvrål från självutnämnda antirasister och andra. Så att, ja, hypotetiskt exempel, men ni fattar poängen. Jag säger en sak och ni säger jag är för, jag är emot. Man kan också få säga jag vet inte riktigt, men då får man låga betyg i svar direkt. För här gäller det att tycka hellre än att kunna motivera sig. Är ni med?
Ja.
Yes.
Härligt. Partierna till höger vill skapa förutsättningar för att bygga ut kärnkraften, bland annat genom att erbjuda ett statligt investeringsstöd för kärnkraft, särskilda gröna kreditgarantier till ett värde av 400 miljarder kronor, vilket är alltså mycket mer fördelaktigt än dagens kreditgarantier. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Ja, jag är för med en liten reservation.
Och Maria?
Nej, jag är emot dem med en liten reservation.
Ja, då får Carl börja med att plädera för. Varför är det här bra?
Ja, självklart så går det ju emot ryggmärgsinstinkten för alla som tror på fria marknader och så vidare. Men någonstans får man kanske konstatera att det inte är någon fri marknad, utan det är olika skatter och så vidare som redan förvrider konkurrensen mellan olika energislag. Så att åtminstone som någon slags övergångslösning så kan det vara vettigt kanske att kompensera lite då i andra riktningen.
Okej, tack för det. Maria, varför är du emot?
Ja, men av ungefär samma skäl som Carl är för. Att elproduktionen är ju extremt reglerad och det vore ju bättre att försöka avreglera den då, även om det kanske är att hoppas på för mycket.
Mm. Okej. Tove, chefen, vad säger du?
Ja, men vi använder samma argument och landar i lite olika svar, men det är precis så. Det är ju inte en riktig marknad och det vore bättre om den blev det. Och det är möjligt att man då i stegen mot att få en mer riktig marknad skulle kunna laborera med något sånt. Och det är väl också, just nu är väl också verkligheten sådan att vi har... Ja, vi kommer att få det ordentligt tufft om vi inte får fram mer energi väldigt snart. Men det är ju, och vi har ju också då subventionerat andra energislag ganska rejält. Så att det är, boten här är inte bra, men jag tror faktiskt att vi är överens. Det brukar ju vara min uppgift att försöka hitta någon sån linje, men här tyckte jag inte det var särskilt svårt.
Okej. Först kommer alltså att vara varm om fötterna på vintern. Dan kom das moral som någon sån. Hörrni, vi går vidare. Kristdemokraterna i Stockholm vill efter dansk förebild göra det möjligt att utdöma vistelseförbud i vissa områden för sexual- och våldsbrottslingar. Stureplan, Gamla stan, Medborgarplatsen och City kan komma i fråga för sånt vistelseförbud enligt kristdemokraten Erik Slottner. Motivet är att göra nattlivet tryggare. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Emot.
Ja, jag är emot.
Ja, jag är emot. Jag förstår vad jag vill åstadkomma, men tror inte att detta är en bra väg. Okay.
Maria, nu får du börja. Vad ser du som tyngsvägande skäl emot?
Ja, jag har inte funderat mycket på det här, men det, till början med lät det ganska godtyckligt valt, tyckte jag, de här platserna. Men det känns som att det där kommer skapa mycket gränsdragningsproblematik och vilka områden och var och vem och ja, jag vet inte.
Tove eller Carl, någon som vill komplettera?
Ja, men jag tänker att det här handlar ju om att liksom kringskära rörelsefrihet för att göra potentiella offer eller redan liksom skadade offer tryggare. Och då tänker jag på de här liksom elektroniska fotbojorna som ju kan utdömas på personer som man anser behöver det. Och då tänker jag att det kanske är ett rimligare sätt, för att det är ändå så att vi måste utgå ifrån, det handlar ju ändå om personer som har begått brott. Vi kan ju inte liksom tänka oss att kringskära rörelsefriheten för människor som inte har det, utan som vi potentiellt tror skulle kunna begå dem. Så att jag tror att då är det väl bättre att använda de verktyg vi har.
Men är det här personer som har avtjänat sitt straff? För att då är ju det en aspekt också att väga in.
Ja, precis. Det tillkommer då när man då kommer ut ur fängelse, så kan man utdömas för, som jag förstår det, att man på 2 år framöver får inte gå på Stureplan. Mm. Men hörni, vi ska fortsätta.
Fast i så fall då får man ju förlänga strafftiden om man inte anser att det är säkert att en person vistas ute. Då är det där det sitter.
Ja, ni får fråga Erik Slottner vad han menar. Hörrni, vi ska fortsätta med nattlivet faktiskt. Egentligen hade jag tänkt spara det här till att vår kollega Mattias Svensson är tillbaka. Men jag kör den ännu nu, för den är färsk. Men det är verkligen en Mattias-optimerad nyhet. Ni ska höra. Liberalerna i Stockholm larmar nämligen om att lustgassituationen riskerar att hamna helt utan kontroll. Ungdomar köper lustgas ute på stan och riskerar enligt partiet, förutom sin egen hälsa, också att bli rånade och utsatta för övergrepp i samband med ruset. Därför vill nu partiet, besked från partiet då är, citat, vakna regeringen, och man vill att regeringen snarast ska utreda en 18-årsgräns för lustgas. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Jag är nog emot.
Mattias hade kommit med sitt svar långt tidigare.
Ja, men jag landar nog i där jag också tror att Mattias skulle landa.
Karl och Maria?
Ja, jag hamnar nog där också.
Ja, samma här.
Ja. Mer lustgas åt barnen är...
Nej! Det var taskigt.
Okej.
Det är så svårt med de där frågorna som är... Det är... som den här medicinska kunskapen som jag känner att man skulle behöva mer av.
Nej, man kan du behöver lite folk. Du behöver folkpartistisk kunskap.
Ja,
ja. Ingen medicinsk.
Okej. Ja.
Ja, men alla var emot. Okej. Då jag är faktiskt också emot så mycket folkpartister är.
Ja, jag läste här, jag googlade lite snabbt där, för jag insåg att mina lustgaskunskaper är väldigt grunda. Då läste jag att det ger ett rus på 1-2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Jag funderar på om man kanske ska ordinera det till vissa grupper i samhället istället.
Ni som har man fått barn så kan man ju ha testat, eller har man varit med om en förlossning så kan man ha testat lustgas. Så det är nog ganska många som har gjort det. Faktiskt jag gjorde det under min hustru. Jag tyckte att...
Du behövde bli lite fnittrig och avslappnad.
Ja, här är jag som behöver muntras upp. Nej, så var det naturligtvis inte. Hörrni, vi ska gå vidare till något ännu lustigare. Det har blivit dags för nästa moment, som är vårt lilla quiz som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Då jag testar panelens kunskaper kring ett aktuellt ämne. Och ni som lyssnar då kan sitta hemma och tävla med våra ledarskribenter och se om ni kan svara snabbare och rättare. Ämnet är ganska givet. Boris Johnson avgår ju som premiärminister i Storbritannien. Jag tänkte att vi ska kolla era kunskaper om Boris Johnson och andra tidigare premiärministrar. Hur låter det? Totalt tystnad.
Ja, det är bara du som tycker att det här momentet är lustigt, Andreas. Vi sitter här och känner oss dummare än alla ledarskribenter. Nej,
Maria och Karl, det är jätteroligt det här.
Absolut.
Som fisk och olja.
Enligt en vida spridd, kanske lite svårkontrollerad uppgift, ska Margaret Thatcher under sin tid, man svarar så fort man vet, under sin tid som kemist på företaget G. Lyons & Company varit med om att utveckla vad som senare blev en mycket framgångsrik kommersiell livsmedelsprodukt.
Tove vet.
Ja, Maria.
Nej, Tove, vad sa du? Vad är svaret då?
Mjukglass.
Helt rätt, 1 poäng. Men det kunde ni alla, va?
Okej. Ja. Man måste förstå hur det funkar nu. Man säger sitt namn då när man vill svara.
Ja, förlåt. Precis, det gör man.
Ja. Ah, okej, okay, bra.
Och då slutar jag läsa.
Jag har hört talas om det. Det där är ju, det finns ju den här Margaret Thatcher Day, vet jag, som äger rum en gång om året. Och då är det tydligen ett inslag att alla ska betala då sin egen mjukglass till marknadsmässiga priser.
Ja,
så det har
till skillnad från
någonstans i Sverige.
Till skillnad från de statskontrollerade priserna på, som annars råder på julklass.
Ja, exakt.
Okej, vi går vidare. Att bli premiärminister är förstås en utmärkelse i sig, men det finns ju ännu större utmärkelser, som Nobelpriset exempelvis. Vilken är den enda brittiska premiärminister som har fått Nobelpriset?
Och Maria. Vad?
Maria, Maria först.
Winston Churchill i litteratur.
Snyggt! Får du faktiskt 2 poäng för det eftersom du svarade rätt. Skulle du svara det också, Carl?
Ja, han fick väl 2 Nobelpris till och med.
Nej, bara 1. Någon måtta får det vara. Vad skulle han mer?
Det var inte han mer? Ja, det skulle vara fredspriset, tänker jag. Det kanske inte är ett riktigt Nobelpris. Men,
jo, det är det i högsta grad. Nu får
ja,
vi inte färdiga.
Jag har något sånt i bakhuvudet.
Ja. Ja. 2 poäng till Maria, 1 poäng till Tove. Karl så var på 0. Boris Johnson har ju en bakgrund i vår bransch, journalistik. Bland annat på tidningen Daily Telegraph. 1989 blev han korrespondent för tidningen i en europeisk stad. I vilken stad?
Karl.
Ja, Låt höra.
Jag blir inte chansen. Kan det vara Bryssel?
Helt rätt! Snyggt! Och det ska ha format lite av hans senare världsbild. Visste ni andra det?
Nej.
Nej.
Jag visste det inte heller egentligen.
Vi ska inte berätta, det ska ju bara njuta. Okay.
Du kan slippa bort det. Ja.
Okay. Vi går vidare. David Cameron gick som många av sina företrädare på Eton. 2015 uppmärksammades det att växte stor uppmärksamhet när han berättade att en av hans favoritlåtar från sin ungdom, det var låten Eton Rifles från 1979. Låtens upphovsman protesterade och menade att Cameron inte förstått något av låtens budskap. Men vilka var det som sjöng Eton Rifles? Ingen vågar någon chansning ens.
Får man chansa?
Ja, nu får man chansa utan minuspoäng. Får vi höra.
Nu har jag ingen chansning.
Ett brittiskt 70-talsband som inte gillar konservativa. Det finns ju en hel del att välja på.
Men... Jag gissar på The Clash då.
Ja, jättebra gissning. Men det var The Jam. Och det var då Paul Weller som då protesterade mot den. En sista fråga. Det blir många Tories nu, men vi ska också ha in en Labour. Tony Blair är den Labour-premiärminister som har suttit allra längst. Hur många år satt han närmast? Hinner?
Jag har ingen aning, så jag chansar på 17 år.
17?
Jag chansar på 12.
Jag chansar på 15 mitt emellan.
Nej, det blev Tove som vann. Han satt i 10 år. Från 1997 till 2007. Så ett poäng där till dig. Det blev en del av seger mellan chefen och sommarvikarien. Det var väl trevligt. Maria och Tove. Och Carl, du får hämta krafterna till nästa vecka.
Ja, jag ska vila ut.
Ja. Hörrni, vi ska avsluta med vår rundfråga. Då jag ställer en helt spontan fråga till er och ni svarar lika spontant. Det är ju semestertider för många. Tänkte höra om ni har några bra semestertips. Och då undrar jag om ni har varit själva eller läst om eller talat om en plats som man kan besöka under sommaren som har bäring till politiken eller till politisk historia som ni tycker är värt ett besök för att kanske få ökad förståelse just för de frågorna vi ägnar oss åt på ledarsidan. Är det någon som har något förslag? Vad säger du, Maria, exempelvis?
Ja, men jag bor ju i Uppsala, så då tycker jag att man ska åka det här lilla museijärnvägen, Lennakatten. Mm-hmm. För att det är väldigt trevligt, lite tåg, och sen så går de där tågen alldeles utmärkt i tid.
Ja, okej. Okay. Det var ju en viss politisk värld.
Ja. Ja, exakt. Jag tänker det.
Absolut. Och det är ingen risk att man går av tåget och vill invadera Polen eller något sånt där direkt efteråt.
Brukar det vara så om man åker tåg?
Om de kommer i tid så är det ju risk att man kan...
Ja, du förstår. Ja, jag förstår. Nej, precis. Nej, men det är tvärtom. Det är väldigt gemytligt alltså. Det finns ju både rälsbussar och ångtåg och sånt där. Och det är väldigt roligt tycker jag. Jag åkte förra sommaren för att de har ju en tidtabell då. Då avgår tåget, låt oss säga 13.42 från Marielund och så vidare. Och det är ju ingen som åker på det där tåget som egentligen liksom ska någonstans. Det är inga pendlare som blir arga om det kommer för sent eller någonting. Men ändå så är de otroligt noga med att hålla tidtabellen.
Men är det inte så här ånglok?
Jo, det finns både ånglok och rälsbussar. Och kanske något mer alternativ.
För jag tänkte, det är också en så här framtidsvision av vart vi är på väg om vi inte får fram mer kärnkraft, kanske.
Ja, precis.
Jag såg nu i Visby så rullar det runt häst och vagn faktiskt, och det är utsänt av Region Gotland. Det är, istället för någon slags liten lastbil eller pickup så har man häst och vagn i sommar för att när parkförvaltningen är ute och liksom vittjar papperskorgar och plockar skräp och sånt där, så står det hållbar skötsel på den och så ligger ett spår av hästbajs efter den. Jag tänker det också. Ja, det finns mycket, mycket symbolik där som jag inte riktigt har benat ut än.
Ja, verkligen. Ja. Jag tänker på alla nyliberalers stora favoritbok Atlas Shrugged av Ayn Rand, som jag antar att ni har läst. Ett av liksom de slut... Ja, lite spoiler här, ni får hålla för när ni vill ha en nyliberal läsupplevelse framför er då. Men i en av slutscenerna då så är det oerhört dramatiskt när det här stora järnvägen som går mitt över USA inte kan gå längre, utan tåget stannar helt enkelt för att världen har gått under i socialism och ondska. Och då kommer det en vagnkaravan åkande, och en av huvudpersonerna får se detta, och det är det mest fasansfulla syn han kan tänka sig, liksom, att mänskligheten har fått gå tillbaka till att köra häst och vagn igen. Och det skulle ju förstås vara fasansfullt, vi skulle behöva det, men det är faktiskt en stark scen i boken som man kan läsa. Ja, vi ska gå vidare. Vad säger du, Carl? Har du något tips?
Ja, alltså, om man är i Stockholm och inte Uppsala, då så kan man ju ta en Vaxholmsbåt ut till Siarafortet. Och det är en rätt bra sommaraktivitet. Det är en gammal försvarsbunker ute i skärgården som byggdes i början av 1900-talet, runt första världskriget där. Sen så kom den aldrig till användning riktigt, utan det blev väldigt fuktigt och så där inne, så att de kunde inte bo där, de värnpliktiga. Men man kan få guidade turer. Jag har fram med när jag var där att det var någon sån här ljudguide som man kan gå runt med själv och lära sig lite mer om den tiden.
Mm. Fantastiskt. Jag kan säga då, nu kan jag förlägga programmet på ungefär 2 timmar genom att prata Stockholms kustartilleris historia, men bara kort så finns det ju massor med spår ute just i Stockholms skärgård, men även på andra håll runt om, där just det här fasta kustvärn på olika sätt finns bevarat, inte minst på den ö där jag själv befinner mig, där vi har då, som heter Landsort, som ligger i Stockholms södra skärgård, där det finns det enda bevarade så kallade Ersta batteri, som var då förkortning står ersättning tungt artilleri, som är då man går ner 7 våningar under klippan, så ligger liksom ett nedsänkt artilleripjäs där det sysselsattes då, tror jag, 50 man ungefär, och det skulle kunna klara sig utan både ström och vatten utifrån och väggar och dörrar som klarar både elektromagnetiska pulser och även kärnvapen påstås det. Jag vet inte om det är sant, men den kan man åka ut till land och besöka. Så, jättebra förslag av dig, Carl. Så kan man förstås också åka till Vaxholms fästning om man vill se ännu äldre kustförsvar. Men ni vet ju att det sägs ju att den bitske tyske fältmarskalken Moltke, han skrattade bara 2 gånger i sitt liv. Ena gången var när hans svärmor dog, och den andra var när han fick se Vaxholms fästning. Då skrattade även denna allvarsman. Ja, okej. Tove, slutligen, vad vill du tycka om?
Ja, jag befinner mig på Gotland då, mitt andra hem, och var förra sommaren och gjorde en utflykt ut till Östergarnsholm. Och det är en liten fin plats öster om Gotland, eller som ligger i östra Gotland. Och det är då ett ställe där det finns en liten fin badgrotta, kan man säga, där sökte man skydd när man blev beskjuten, när SMS Albatross blev beskjuten av Ryssland, när ryska flottan besköt den. Och så fyrvaktspersonalen fick gå ner där i bukhulet, som det heter. Och det är ju en... Det, nu är det ju, om man är på Gotland, så är ju inte hotet ifrån öster, det är inte någonting som bara är historia, utan det man är liksom levt i medvetande med det, men nu kanske ännu mer så är det aktuellt. Jag skulle också säga att med tanke på det som sker i Ukraina nu, så ja, vad som helst kan man göra utflykter till som är en del av det svenska kulturarvet, museer och allt man har i sin närhet, därför att vi har lyxen att de inte blir beskjutna av bomber just nu, och där museipersonalen måste gömma undan skatter. Så jag tycker verkligen vi som har möjligheten ska ta tillfälle, så fort det dyker upp kanske en lite mindre solig dag som anmodar strandläge, ta del av det vi har.
Mm. Den uppmaningen tror jag vi alla håller med om. Ja, det var dagens program, hörni. Tack för att ni ville komma och prata med mig.
Tack så du, Andreas.
Ja, tack själv. Ja,
tack för att jag fick vara med.
Ja, men självklart. Vad kul att ha lite nytt friskt blod här. Annars är det ju bara liksom Mattias och Peter och jag som sitter och pratar om VM-laget 1974 med varandra. Så det var jättekul att ha er här. Och jättekul förstås att alla ni som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabla.sv.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.